Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hur mycket skapar du din egen tjänst? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
I avsnitt 78, då pratade vi om när det känns meningslöst på jobbet och vad man kan göra åt det. Och vi ställde lite frågor i våra sociala medier när det har känts meningslöst och fick in lite exempel här och varifrån. Och bland annat vår tidigare gäst, Stefan Söderfjell, han sa att en meningslös tid, det var i alla fall när han kanske satt på ett möte och insåg att det här hade jag kunnat läsa mig till istället. Det fanns liksom inget värde av just att vara där, man kan läsa.
Nej, någon annan själens tid skulle man kunna säga om man vill vara elak.
Ja, precis. Och Henrik som är på Nyckeltalsinstitutet, han berättade om när han tyckte att han hade lagt ner hjärta och själ i något. Och så liksom få noll respons. Och det kan ju vara så otydliga förväntningar, vilket är ganska vanligt. Men, eller någon som bara inte har tid just då. Men,
det kan ju vara att han blev ombedd att göra något som inte ledde till något. Det kan också vara att det behövde sjunka in hos mottagaren, vem vet.
Ja, men just det här att den här meningslösheten kan vi sammanfatta. Det är ju en subjektiv upplevelse. Alltså, jag kan inte säga till dig, det här är jättemeningsfullt. Utan det måste du känna själv. Och det är väldigt olika vad vi upplever det meningsfullt. Speciellt för stunden. Så.
Ja, och båda de exempel som du nämnde nu handlar ju om någon slags brist på respons från omvärlden.
Ja, verkligen.
Eller kommunikation med, ja.
Ja, verkligen. Men vi tar det här ämnet lite vidare idag. För att vi var inne på det här med jobcrafting, som jag har inte hittat någon jättebra översättning på svenska, men crafting är ju typ hantverk.
Ja, skapande. Jobbskapande, någonting sådär.
Ja. Och det handlar alltså om att man just är med och skapar sin egen tjänst. Och då handlar det inte främst om att man skapar den när den blir till, utan snarare vad man gör medan man har sin tjänst, alltså hur man skapar och förändrar den.
Och inom ramarna då, förstår jag det som, för arbetsbeskrivningen. Så att det är ju hur man skapar med små medel inom, man använder de marginaler man har inom ramen för sin egen arbetsbeskrivning.
Ja.
Vi kan komma in på det lite mer, men jag tänker på när det känns meningslöst, som du nämnde här alldeles nyss, så är det ju ofta så att men det är något som inte lirar, det är något som känns fel. Mm. Så är det ju ibland när det gäller detaljer i arbetsvardagen, men det får inte vara fel på så stora grejer, för då är det dåligt.
Nej, inte över tid så. Och jag har också fått bra respons på det här avsnittet med människor som, det var bra punkter att skicka med just att reflektera. Vad är det som skaver? Är det liksom temporärt? Eller är det faktiskt det stora att jag faktiskt inte känner att jag kan förlika mig med det som vi gör här till exempel. Då är det ju, det är en stor växel att dra. Men det är värt att ta sig tiden och fundera på de här sakerna. För att, att känna meningsfullhet är så otroligt viktigt för att må bra och kunna vara engagerad.
Ja, och ibland så krävs det faktiskt bara små förändringar. Kanske till och med synsättet på det man gör och på omgivningen för att få lite mer mening. Men ibland kan det vara så att man behöver byta sammanhang.
Mm.
Och jag tänker på vår partner Twitch Health har skrivit en intressant blogginlägg som handlar om det här när man vet att man har, eller så vet du att du har valt fel partner. Och i det här fallet så handlar det inte om vilken partner som helst utan en företagshälsovårdspartner eller friskvårdspartner. Och då framförallt är de inne på tre punkter för när man vet att det är fel. Och den första är ju då, när man hör av sig till den här partnern så vet de inte riktigt vem man är. Eller överlag ganska oengagerade. Och de kanske inte ens vet vad det är för företag man representerar.
Nej.
Det är ju inte en bra partner kan man
Nej.
Säga.
Och det här låter ganska extremt, men det finns ju en skala på det här. Men jag tycker att det här ska ju vara ett samarbete som ska vara liksom kännas som ett partnerskap där man har hjälp. Och jag har själv varit i en situation där det känns som att man har blivit bombarderad med ett liksom helt random urval av de tjänster som den här företagshälsovården levererar. Men det känns inte specifikt uttänkt för mig. Och då känner jag att den här relationen, den känns inte helt så här värdeskapande så. Och så ska det ju faktiskt vara när man samarbetar med företagshälsovård.
Ja, som i andra partnerskap. Att man behöver lära känna varandra och bli bemött som någon som är välkänd.
Ja.
Annars blir det knasigt. Och sen är det väl också så att om man jobbar med en och samma leverantör där man inte känner att det är ett partnerskap och de inte riktigt gör något tecken på att vilja utveckla arbetet däremellan eller föreslå något nytt utan saker och ting bara åker på i samma spår och ingenting händer. Det är ju inte heller något så här jättebra tecken.
Och kanske just lite reaktivt. Alltså om jag samarbetar med dem, då vill jag gärna att de, vet du vad, vi har bara jobbat med det här. Vi tror att det här skulle passa er. Då är det proaktivt och det är ju den avlastning man behöver om man till exempel är en organisation som har fokus på sin verksamhet. Då ska ju de här vara ett stöd och komma med bra idéer och tänka utifrån vår verksamhet.
Mm, och gärna ligger lite före, för det är väl också så att man anlitar någon på ett område för att de har en expertis. Och då hinner man inte själv, eller då hinner inte den egna organisationen alltid ligga före.
Nej,
så precis. Det behöver man hjälp med. Och ett annat tecken på att någon har valt fel är ju då att man upplever att det ramlar in fakturor hela tiden, för det kostar.
Mm.
Men man upplever egentligen inga effekter, åtminstone inga stora.
Nej, man ser det som en kostnad och inte som en investering som det också borde vara. Och vart kan man läsa mer?
Ja, där kan man läsa på twitchhealth.se under blogg. Och vi länkar förstås i inlägget.
Jag tycker att det är väldigt kul att gå in på deras hemsida just nu. För att den har fått en helt ny layout. Och reflekterar mycket bättre Twitch som organisation tycker jag. Så Linn och läs och fundera på hur det är hos er.
Det här att skapa sin egen mening. Vi pratade om det för två avsnitt sedan. Meningslöshet och meningsfullhet. Och det här begreppet jobcrafting, kan inte du komma tillbaka till det lite, Ann-Sofie? Var du hittade det och vad det betyder?
Jag hittade lite överallt. Men någonstans runt, jag tror 2001-2003 någonstans. Så den här Amy Wresniewski då, som jag hoppas fortfarande att jag uttalar rätt. De definierar jobcrafting som det som medarbetare gör för att omdesigna, så nu har jag tagit redesign då från engelskan, sina jobb på ett sätt som kan skapa ökad jobbnöjdhet, ökat engagemang, resiliens, alltså att vi håller över tid och att också förverkliga sig själva på jobbet. Och det finns tre dimensioner av att jobcrafta, för att man kan ju förändra vad man gör. Och man kan också förändra hur man interagerar med andra. Och man kan också interagera hur man ser på det man gör. Och håller man på med det här, vilket jag tror att många gör, mer eller mindre medvetet, då kallas man för en jobcrafter.
Ja, men vad spännande. Och som jag förstår, Amy Wresniewski, men det var jättesvårt att uttala.
Wresniewski, låter bra.
Ja. Hon är i alla fall professor i organizational behavior. Hur ska man översätta det på svenska? Beteende, någonting. Ja. Organisation och beteende.
Ja, precis. Och egentligen, organisationer är ju människor. Så hur vi beter oss då?
Det har du rätt i.
Ja. Så, men som sagt, de här tre sätten då. Så att det första, att man förändrar vad man faktiskt gör. Och du var inne på innan att det är väldigt positiv liksom sätt att se på det. Att, ja, men det kan ju också, det kan ha negativa implikationer. Det beror lite på. Men nu är vi positiva och säger att man kan ta på sig mer eller färre uppgifter. Fler eller färre uppgifter.
Mm.
Och man kan också öka eller minska scopet av uppgifterna. Eller ändra på hur man utför saker. Och de har med lite exempel i de här rapporterna. Och jag tänker ju hela tiden att, jag tänker stora drag. Men bara en sån sak att, säg att du ska fylla i ett formulär 300 gånger på ett år.
Mm.
Så kanske du fyller i den på olika sätt. Bara för att variera dig. Alltså det finns både på mikro och större nivå.
Ja, då kan jag tänka mig så här att om formuläret är ganska dåligt gjort från början. Så kan ju jag kanske göra resultatet bättre än vad det annars skulle bli. Genom att tänka lite själv.
Mm.
Det är en tanke som slår mig.
Mm.
Och då kan jag göra mitt jobb mer meningsfullt. Men samtidigt så kanske jag någonstans ska behöva lyfta högre upp i organisationen att det här är inget bra, vi borde ändra på det.
Det får inte stanna vid att bara jobbcrafta hos dig. Men jag tänker också på exemplet vi tog i avsnitt 78 med, som hon också har beskrivit det här, med de som städade på sjukhuset som ju, och tog ut svängarna och liksom försvann iväg ut i byggnaden för att lotsa människor till parkeringen. Att det var ju verkligen ett sätt att se sig själva i en helt annan roll än att bara göra rent i lokalen, vilket inte är så bara i sig.
Nej, men att man också var en, alltså istället för bara vara en rengöringsmaskin, att också vara en närvarande medmänniska som bistod med det ena och det andra.
Och jag tänker här just att man, ja men till exempel att man kanske just, vi tar ett exempel, till exempel reception, att så här, det står i min jobbeskrivning att jag ska svara på inkommande samtal, sortera posten, möta människor som kommer in, men man ser att så här, jag kan ju hitta på lite andra grejer här som, och om det då skapar värde för organisationen så är det ett väldigt positivt sätt att jobbcrafta. Men om jag börjar hitta på saker så att jag inte är där när det ringer, eller inte är där när någon kommer in och vill bli bemött, då har det ju en negativ effekt. Så att görs det här jobcraftingen i linje med min tjänst och roll och syfte, så kan det vara väldigt, väldigt bra. Och som sagt, det är väldigt då positivt kopplat till engagemang och känna att man skapar sin egen roll.
Man skulle kunna uttrycka det som att man är engagerad i sitt jobb.
Mm-mm.
Och använder, alltså tänker själv och använder den, ja, de möjligheter man har för att göra det extra bra. För ibland kan ju själva arbetsbeskrivningen vara ganska torftig. Men att den behöver fyllas med, ja, det här mellanmänskliga till exempel.
Ja. Och den andra dimensionen då, det är att man förändrar sitt förhållande till andra och hur man interagerar med andra. Och det här kan ju låta lite så halvluddigt, men det kan ju vara just att man börjar ta kontakt med andra människor i organisationen som kanske har liknande intressen eller man känner att man har utbyte av, och att det inte heller riktigt med min jobbeskrivning, men jag känner att det här skapar värde för mig. Det kan ju vara att man tar kontakt med kunder på ett spontant sätt. Så att då handlar det om hur vi väljer att bygga nätverk utanför vad som står beskrivet. Och jag
man kan ju, förlåt, om man stannar där. Det kan ju just handla om att inleda en dialog med någon på en annan avdelning, säg då, där man har samma typ av utmaning eller uppgift. Och att man själv då uppfinner utan att någon chef pekar på en för att lösa ett problem, så kan man faktiskt hitta dellösningar på ett problem genom att ta kontakter och prata.
Och det kan vara väldigt, väldigt värdefullt. Relationer är allt.
Så. Ja, men så är det.
Och det tredje som jag tänker att man kanske mest pratar om när man pratar om att öka engagemang, det kan ju vara det här att vi ändra vårt, alltså, kognitiva förhållande till det jag gör genom hur man uppfattar sina uppgifter. Som till exempel då på sjukhuset. Att så här, jaha, så du är lokalvårdare? Nej. Alltså jag liksom förbättrar hälsan hos de som är patienterna i salen. Och ett annat exempel, till exempel en försäkringshandläggare som hanterar till exempel skadeärende eller jobbar med försäkringar, att men jag ser till att liksom människor som har råkat ut för olyckor får en väldigt liksom smärtfri process till att få hjälp. Att man, när jag handlägger försäkringsärenden, det är två sätt att se på samma sak. Kommer tillbaka till det där exemplet med bygga katedralen. Att
ja, precis. Att istället för att nu ska vi fylla ett formulär tillsammans. Det är min uppgift att guida personen genom formuläret. Så kan det ju vara att jag ska guida personen till att förstå vad vi kan göra för hen.
Mm.
och på vilket liksom det bästa sättet som vi kan ha ett långsiktigt partnerskap. Nej, men sådär, att förmedla viktig information och förståelse för den som är kund.
Mm.
Och kanske också påverka hur den agerar i framtiden.
Men jag tänker just på alla såna här typer av kundtjänstärenden, liksom hur man blir bemött. Det är något sånt där. Ja, men det kanske inte att jag blir uppringd, utan det är att jag måste jag behövde ringa om min företagsförsäkring igår, och att det är ett samtal som liksom så här, hygienfaktorn är att personen svarar, hjälper mig med det jag ska, men just att hon tänkte till ett varv till. Hon bara, men vänta nu, så att om en månad händer det här. Vet du vad, jag lägger en kommentar här. Och jag bara, du, kan ni påminna mig? Hon bara, självklart. Jag ser till att jag ringer dig om en månad. Och det här kanske ligger i hennes tjänstebeskrivning. Men det kan också vara att hon tänker att så här, jag ska tänka till lite extra utifrån vad hon behöver. Och,
men den vill man ju gärna jobba med. Ja. Till skillnad från en annan försäkringsgivare då. Som bara säger, ja, här är det bara att välja, återkom när du har bestämt dig.
Ja.
Liksom. Hon stöttar ju dig.
Ja, ja, men och precis just de här, kanske just yrkena. För att jag tänker att många av oss har såna här yrken där det är, jag tänker som i min förra tjänst till exempel. Som jag delvis var med och skapade själv. Så var det ju väldigt lätt att jobbcrafta. För att det var liksom lite del av det jag skulle göra. Det var ett stort syfte som jag skulle uppfylla. Och sen var vägen dit ganska öppen, och jag tänker
det var
ju
som
ditt jobb.
Hälsostrateg.
Ja. Och jag tänker i ditt jobb också finns det mycket utrymme för jobcrafting, och du är lite inne i de banorna för du behöver vara kreativ. Medan där man kanske kan få riktigt stor effekt på jobcrafting kanske är de här jobben där det är, men nu tar jag kassan på en mataffär som exempel igen, att det är okej, du sitter där eller står mellan 8 och 12 och sen har du rast och sen kommer du tillbaka och gör det här. Alltså där finns det ju verkligen utrymme för att öka välmåendet hos personalen om man pratar om och jobbcrafta.
Och då kan man ju säga så här att med bra chefer och ledare så är kanske meningsfullheten och ett högre syfte eller vad det nu är man strävar mot tydligt och synligt i vardagen.
Mm.
Men om det ledarskapet saknas så finns ju då möjligheten att man plockar upp den bollen själv.
Ja.
Och skapar sin egen. Jag tänker att man har ett jobb som kanske är liksom mitt i en organisation. Där det man gör kan synas som en väldigt liten del mot det stora syftet. Men om man då zoomar ut och ser vad man bidrar med.
Mm.
Ja, men det kan ju vara att se till att ja, men en viss typ av rapporter i ordning varje månad. Och det kan tyckas kanske lite repetitivt och vad vet jag. Men om man då ser att det här blir ett väldigt viktigt beslutsunderlag. När man själv och många andra kollegor har satt ihop det här på ett bra sätt varje månad. Så kan det avgöra framtiden för alla som är anställda där. Det kan avgöra framtiden för hur företaget rör sig, i vilken riktning. Ja, men så.
Och då är du inne på det här ändrat sitt kognitiva förhållningssätt. Så, som jag tänker så här, ja, vi kallar det här för jobcrafting idag när vi sitter och pratar. Men det skulle, om någon skulle vilja öka engagemanget på en organisation så skulle den här typen av frågor också behöva vara. Men jag tänker ta ett exempel på någonstans där jobcrafting kan få väldigt stor effekt. Och det är, jag pratade med någon som jag jobbar med liksom ett callcenter. Människor kommer in och det ses kanske som en, jag gör det här medan jag pluggar, jag jobbar 17-21, jag sitter i det här båset, här är mitt talmanus. Det är väldigt styrt. Hur kan man skapa då, hur kan man jobbcrafta och skapa autonomi som vi väldigt mycket kommer in på här också.
Mm.
Där, om det var så här, okej, kan man få vara med och påverka sitt schema? Kan man vara med och påverka när man har raster? Kan man vara med och påverka hur det ser ut där man ringer samtalen? Kan jag få vara med och påverka hur mitt talmanus är?
Så det kanske känns nästan viktigast av allt, eftersom det är jag som pratar med kunderna och upplever hur de reagerar på mitt talmanus och vad det leder till.
Och sen också vad vi har för tillgång till saker att göra på rasten. Till exempel vad det finns i kylar, till exempel som mellis. Men också vilka aktiviteter som finns tillgängliga. Då har man gett möjlighet att jobbcrafta runt någonting som kanske kändes som att nej, men här går det ju inte att göra så mycket. För det är det här som ska göras. Så att jag vill verkligen skicka med det här att man skulle kunna göra det här som en övning i en grupp och så. Och på,
ja, du menar att när man ses varje höst eller varje vår till såna här allmänna kickoffer och vad det nu kallas för, så skulle man kunna fånga upp eller man skulle kunna ställa frågan, hur tycker ni att ni skapar mening i vardagen? Eller
är det någonting ni redan gör som ni vill dela med andra, som är ett sätt att, ja, det står att ni ska göra det här, men ni gör det lite annorlunda eller ser på det lite annorlunda och har kontakter med lite andra människor. Så hur jobbcraftar ni, eller alltså dela idéer och sen brainstorma runt sätt att jobbcrafta? Och sen också ur ett chefsperspektiv så var det också något exempel på just att om en chef gör någonting som leder kanske 20 medarbetare så får ju det liksom effekt på de medarbetarna. Och då var det ett exempel på en chef som då la till 15 minuter på fabriksgolvet där hon jobbade. Och alltså den effekten blev ganska stor. För henne var det 15 minuter, men för 20 medarbetare så var det en chef som gick runt i en kvart och bara tjena tjena, lite så. Så att man kan fundera lite utifrån sin roll också. Det låter mycket som att det handlar om medarbetare i liksom så. Men det kan också handla om, ja, men hur kan jag jobbcrafta som chef utifrån min ledarposition?
Precis. Jag kommer också tänka på ett grepp som yrkesstolthet. Jag kan dra ett exempel från min verklighet för ett tag sedan på ett ställe där jag var och konsultade. Så fanns det, alltså, jag jobbar med text. Och det kan vara allt ifrån att sätta liksom en slags grundläggande idé för en kampanj, för någonting viktigt som ett stort företag ska sälja. Som, det blir grunden för all marknadsföring man gör 3 år framåt. Och då skulle man kunna säga att det här är en väldigt så här, viktigt kreativt arbete som det här företaget har glädje av många år. Och jag skulle kunna skicka en jättefet faktura egentligen. Så. Mm. Men det här att jobba med text handlar ju också om att se till att en punkt hamnar rätt.
Ja.
Så att en mening uppfattas på det sättet som det var meningen att det skulle uppfattas om. Mm. Och då kan jag tycka att jag känner väldigt stor yrkesstolthet i sånt också.
Mm.
Att det inte bara är det swooshiga och wowiga och det som kanske ser glassigt ut på utsidan. Utan också att vara inne i detaljarbetet och se, men det här är rätt. Det ger rätt rytm i orden och meningarna. Och jag pratade en gång med en utvecklare som alltså satt och kodade, som hade hängt upp sig på att en del av hans uppdrag tyckte han var så repetitivt och tråkigt. Och så frågade jag varför han inte hade gjort det, för det var ganska uppenbart att vi hade snackat tidigare och det här var en av hans uppgifter. Och då bara ryckte han på axlarna och sa så här, ja men det är så himla tråkigt. Och jag önskar att jag hade haft rätt sak att säga till honom i det ögonblicket, för jag kände så här, men det är klart att det är tråkigt ibland, vissa delar av det vi gör.
Mm.
Och i allt man gör varje dag tråkigt, så ska man kanske se sig om efter en lösning på det och kanske byta jobb. Men om man kan se en stolthet i att även detaljerna som skapar den stora katedralen är på plats.
Verkligen.
Varje tegelsten eller vad det nu är.
Ja.
Då blir det ju inte tråkigt på samma sätt. Då kan man ta de där repetitiva uppgifterna ibland för att bygga sin katedral. Och sen kan man backa ut och se, kolla vad vi då är det ofta har byggt tillsammans.
Och där tänker jag på 2 exempel faktiskt. Att ha respekt för att andra vill leverera utifrån. Nu ska jag ta ett exempel med min frissa, stackars min frissa. För att jag har ju aldrig någon frisyr och har oftast hjälm på huvudet. Så att när vi är klara...
Och då menar du inte
håret. Ja, vad sa du?
Då menar du inte håret.
Nej, ingen frisyr.
Ja. Cykelhjälm.
Cykelhjälm, ja, precis. Och så är jag hos henne och hon gör jättefint jobb. Liksom. Jag går dit 3 gånger per år. Och jag vill inte att hon ska fixa klart. För jag vill jobba, men jag ska bara ta på mig hjälmen. Men det är så viktigt för henne att få så här... Ja, det känns inte bra för henne i hennes yrkesstolthet att jag går därifrån med blött hår som jag trycker en hjälm på, utan hon vill ju göra klart. Det är hennes yrkesstolthet.
Mm.
Och jag tänker också på man tänker fotografer. Alltså vi kan ju titta på 4 bilder och se att de är lika fina. En fotograf med tränat öga ser väldigt mycket. Och då kanske vi säger, men vi tar den där. Och bara, nej men vet du vad, det är bättre ljus i den här. Nej men jag ser ingen skillnad. Att ha respekt för människors yrkesstolthet. Mm. Och då tänker jag, tänk i liksom smått och stort. Tänk liksom kliva på en buss. Tänk handla över disk i ett bageri. Alltså, jag tror att vi kan hjälpa varandra i det här också. Att, ja, det var lite sidospår, men det ligger nog ganska i kärnan av det här ändå.
Jo, men jag tror att det hänger ihop. För att om man kan vara stolt över allt det man gör, inte bara det som då så att säga ser glassigt ut på ytan, om det finns sådana delar i det man gör, utan även detaljerna som gör att helheten bär, Så om man tränar upp det tänkandet så är det nog lättare att känna respekt för vad andra gör. Jag förstår på något sätt att det är mycket mer än vad jag ser.
Mm.
Och så vice versa då. Om jag lär mig att känna sån respekt för andra så kan jag känna det för mitt eget jobb också, eller?
Ja. Ja, precis. Och sen vill jag reflektera över en sak. Att det är ganska många organisationer som har, man har börjat lägga till exempel att man får en timme där man får göra gott för samhället. Och då tänker jag så här, jag tycker att det här är helt fantastiskt. Samtidigt så tänker jag att här kanske man ska vara lite tydlig med resonemanget. För det är ungefär som att säga att ja, alltså vår verksamhet, den känns ju inte så jäkla meningsfull. Och din tjänst, den känns ju inte så jäkla meningsfull. Så att vi bjussar på en timme här där du får gå ut och göra gott. Att vänta nu här, tänk om man också kunde få en timme där man vill du får jobbcrafta. Du får fundera på hur du får din roll, antingen bygga ett nätverk, fundera på att se på den på ett nytt sätt, eller är det någon liksom grej som du vill lägga till eller förändra? Bara så att man liksom inte, budskapet blir att jo, men vi bjussar också på en timme att gå iväg och göra något meningsfullt.
Nej,
vänta nu, vad gör vi på jobbet då? Är inte det meningsfullt? Har vi nog missat att kommunicera runt hur viktigt det vi gör är, för att borde inte ha några tjänster som inte fyller en viktig funktion.
Det är värt att tänka på hur man pratar lite då och då. Det får mig att tänka på en situation jag var i för länge sedan, när det var mer vanligt med sekreterare. Som ofta var en kvinna. Och som ofta jobbade för en manlig chef.
Mm-hmm.
Så. Och så
fortfarande
vet
jag, vanligt tror jag. Men,
ja, det kanske är det. Men sekreteraryrket har väl lite grann så här åkt ut med den digitala förändringen. Att nu tycker man att alla ska. Ja, men nu är det assistent. Strunt samma, den typen av partnerförhållande. Alltså par, nu blir det fel. Ja, men vi pratade ju om partners tidigare. Ja. Men liksom tajta par som jobbade. Var vanliga att se. Och så vet jag att jag var i en situation på något stort företag. Där en sån man med makt sa och liksom la handen så här lite klappande på sin kvinnliga sekreterare och sa, ja, det här är, och så presenterade henne med namn, hon är jätteviktig ska ni veta. Och då kände jag att du säger så, så betyder det att det någonstans är outtalat här att hon inte är viktig, för varför skulle du annars behöva säga det?
Ja.
Och det är lite samma sak, för gå ut och göra något meningsfullt. Men vadå, det gör vi väl redan, eller?
Ja, och precis. Och att liksom, så här, om vi inte känner det, så kanske vi behöver få tid att jobba med hur vi kan öka den här känslan av liksom, meningsfullhet.
Jag tror framförallt att han skulle behöva fundera på hur han egentligen såg på henne.
Ja, herregud. Ja, vilken. Ja. Men om man då funderar lite på så här, men jobbcrafta ja, eller kan vi fundera på om vi jobbcraftar oss eller frågor och sådär, då så 2013 så kom det ett nytt sätt att rita då jobcrafting från universitetet i Melbourne. Ett så kallat JCQ, alltså jobcrafting questionnaire.
Mm-hmm.
Och då är det 15 påståenden och jag tänker inte rabbla alla här, men vi kommer lägga dem i inlägget.
Ja.
Och det här finns att läsa om i International Journal of Wellbeing. Men jag tänkte att jag tar upp några här och kollar med dig, Boel. Och då handlar det om att, ja, inför du nya arbetssätt för att förbättra ditt arbete, med en fråga? Och ändrar du omfattningen på arbetsuppgifter du utför på jobbet? Och en annan, anordnar eller deltar du i arbetsrelaterade sociala aktiviteter? Och här tänker jag att när folk drar igång roliga grejer på jobbet, kanske man inte tänker på det som jobcrafting, men det kan det vara.
Men du, alla de där skulle jag kunna reflektera på ganska direkt nu. Ska vi ta de tre?
Ja, inför du nya arbetssätt för att förbättra ditt arbete?
Det försöker jag nog göra. Och om jag kan göra det rakt av, alltså du vet, så här, byta en programvara till exempel för att den är enklare och smidigare, då gör jag det bara.
Är inte det ganska stort? Alltså där jag jobbar förut skulle det behöva gå.
Jo, men mer så här vad jag använder.
Ja.
Det som bara är för mig. Alltså, vad samlar jag mina korta texter om saker jag ska göra i vardagen?
Ja.
Att jag använder det programmet, för det går att synka med alla mina enheter. Istället för något annat som är låst till en dator.
Smart.
Ja, men sådana grejer känner jag. Det tillför värde för mig.
Men här då, ändrar omfattningen av det du gör på jobbet?
Ja, och det där tänker jag på. Det är lite grann en fara för mig, därför att jag vill ju då leverera ett bra resultat, men jag kan ju inte liksom överskrida den budget vi har, alltså ett antal timmar för mig som är konsult.
Mm.
Så därför kan jag ibland liksom se att jag är på väg mot att överleverera och kanske ge något som inte ens var beställt. Men då måste jag hindra mig själv lite.
Mm.
Och tänka att nej, men det här får vi liksom ta upp med både min chef och kunden och fråga, hörni, vill ni ha det här mervärdet? Mm. Eller ska jag pausa?
Ja.
Ja. Ja. Alltså det är ett sätt att jag vill något bra, men jag menar, jag ska inte gå för mycket över gränsen heller, för då det ska man ju ta betalt för det man gör.
Ja.
Men sen ska inte jag sitta på nätten och slita och göra något som jag inte var ombedd att göra bara för att sådär. Fattar du?
Nej, men precis. Jag tänker en annan som är intressant, att man prioriterar de arbetsuppgifter som passar sin kompetens eller dina intressen.
Oj. Ja, just det. Det finns nog alltid en vilja att hoppa på arbetsuppgifter som är roligast.
Mm.
Men saker måste ju levereras, så man måste nog foga sig till... Ja, men jag tror att lite grann, utan att jag kanske tänker på det, så prioriterar jag nog efter sånt som är intressant för mig.
Och så tänker du på vilket sätt ditt arbete påverkar ditt liv positivt?
Mm, jag tänker en hel del på det.
Mm, det är bra. Det gör nog att du liksom trivs.
Och sen tänker jag... och ibland kan det ju få mig att fundera på om det jag gör är rätt.
Mm.
Ja, det är ju stora frågor. Om jag har det bra på jobbet så kan jag diskutera med kollegan om sånt också.
Mm. Och anstränger du dig för att lära känna dina arbetskamrater?
Ja, det tycker jag. Men det var något annat du sa nyss, så här, att delta i sociala
aktiviteter.
Ja, men vi har så här fotbollsspel.
Mm.
Ja,
sån där bord.
Lekhockey. Ja. Mm. Och några av mina kollegor är jättebra på att använda det då och då under arbetsdagen. Vilket är en superbra grej. För då slappnar folk av och garvar lite.
Mm.
Jag är jättedålig på att vara med på det. För då är jag alltid stressad. Och så tänker jag att jag är så dålig på fotboll. Så jag kanske skulle vara med oftare.
Ja, eller så gör du någonting annat. Men jag tänker att de här 15 påståendena, de är ju indelade då utifrån... om man förändrar det man gör, om man förändrar relationer eller om man förändrar det här kognitiva, hur man ser på det.
Så när jag har fyllt i det här rakt av bara, då kan jag sen se på resultatet var jag kraftar, om det är i synen på jobbet eller om det är själva arbetsuppgiften eller vad var det tredje, relationen med,
med andra. Och det kan ju också vara så att det beror lite på hur bra det är på jobbet, hur mycket du behöver jobbkrafta utöver din tjänst. Men jag tänker också att när jag skannar de här så säger jag så här, ja, alltså finns de här på plats, då kan man också säga att här är engagemanget högt. Så det kan vara ett sätt att fundera på om engagemanget är lågt, så kan man kanske titta på det här och se, ja, här är det väldigt lågt, hur kan vi, och det är ju aldrig bra att tvinga, nu ska ni skapa större relationer med varandra, utan snarare att kanske reflektera då, var ser vi att utmaningarna finns. Jag tittar ju på den här och tänker som egenföretagare, ja, det är ju höga poäng på precis alla. Sen har jag inte så mycket kollegor då, men jag har ju mitt nätverk som jag är väldigt beroende av för att just få de här sociala interaktionerna. Men jag är ju verkligen så här, prioriterar arbetsuppgifter som passar min kompetens. Ja, min verksamhet skulle bli katastrof om jag gjorde sånt som jag var dålig på, för att ingen skulle anlita mig igen.
Nej, och du har ju valt det du jobbar inom, att bli egen inom det, för att du är väldigt intresserad.
Mm.
Så det är ju lite så här lyxsituation kan man säga, eller att du faktiskt har sökt dig till någonting du är bra på.
Ja, jag har hittat min del som heter ikigai på japanska. Alltså det världen behöver, det du tycker är roligt, det du kan få betalt för, och sen är den fjärde någonting annat.
Var ett bra begrepp.
Ja, ikigai är jättebra. Alltså, ja, men det som du brinner för och det som du är bra på och det som världen behöver och det du kan få betalt för. I korset där hittar du det du ska pyssla med. Så om någon undrar vad de ska bli när de blir stora, vilket jag ju inte vet heller.
Mm.
Men man kan i alla fall tänka att det är ganska bra nu om man känner att de bitarna är starka.
Ja, men gud vad jag gillar det. Ikigai, aldrig hört talas om. Vi skriver ut det i inlägget också.
Ja, det finns en länk till en bra artikel.
Och, ja, för den som vill läsa mer.
Men om man säger så sammanfattningsvis, så kan man säga att det kan vara så att man jobbkraftar ganska mycket utan att man har satt ord på det. Och det behöver man inte ha, då behöver man inte nörda ner sig i det. Men om man känner det här att jag vill förändra någonting, eller jag vill jobba med det här i min arbetsgrupp, kanske som chef eller medarbetare, som förslag till nästa konferens, då tycker jag att man ska läsa lite om jobcrafting och leta upp det här formuläret. Vi lägger frågorna i inlägget.
Det är superbra.
För att det ökar engagemanget och välmåendet på jobbet.
Och kan också leda till en diskussion om vad det är vi kan lätt förändra och vad det är vi inte kan förändra och hur vi ser på det.
Mm.
Kanske också en värdefull diskussion.
För det är just att olika verksamheter har olika möjligheter inom vad man kan jobcrafta. det finns ju liksom säkerhetsaspekter i det här, att man absolut inte får frångå vissa rutiner, till exempel om man jobbar inom vård, säkerhet, räddningstjänst till exempel, medan vi på ett kontor, det kan inte hända tok mycket om jag kanske laddar ner ett virus, men du plockar in något nytt verktyg för dina listor.
Så. Ja, eller hur? Det borde vara okej. Okay. Mm. Och jag tänker också att det här ikigai igen nu då, där känner jag att jag är när jag poddar här med dig.
Mm. Det känner jag med.
Ja, det är en jättehärlig känsla.
Ja.
Den skickar vi vidare.
Bra feeling. Ja. Agneta också.
Agneta också som är vår producent. Vad härligt.
Ja, men, det tycker jag är ett bra avslut.
Ja, vi skickar ut det till er. Hoppas ni också känner det åtminstone ibland i det att ni jobbar med. Och berätta för oss. Mm. Vi finns som vanligt på healthforwealth.se. Och vi vill jättegärna att ni pratar med oss på Facebook och LinkedIn.
Mm.
Och vi säger tack till våra partners Twitch Health och Agda Media.
Mm.
Och så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi.
Eller redan nu om du klickar vidare till nästa avsnitt.
Precis. Må så gott.
Hej.
Hej.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.